Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Varmt välkommen till Rika Tillsammans. Detta är veckans avsnitt.
En reflektion på förra veckans avsnitt och en annan vinkel på vår resa.
Ja, men förra veckan så hade vi ett avsnitt där vi pratade om liksom de misstagen vi hade gjort och vår ekonomiska resa. Men vi pratade ganska mycket om det från ett tekniskt perspektiv. Vi pratade om så här, vi har fonder och PPM-resan och när vi gick, vi garvade från, du vet, när jag var typ ekonomijournalisten, du vet, lite brat, finansbrat och så här. Men vi pratade inte så mycket om vår ekonomiska resa från det mer emotionella perspektivet. Så dagens avsnitt blir ju så här, vi klär lite granen, vi pratar om lite kommentarer som ni har skickat in, ni som har läst och lyssnat och tittat. Men det blir också ett samtal, när jag planerade detta avsnittet så tänkte jag att det skulle bli så här 50 nyanser av frågan hur ska jag investera mina pengar och vi skulle prata mer tekniskt om olika frågor. Men sen tog, när vi spelade in avsnittet så tog det en lite annan vändning. Och vi pratar ganska mycket om det här att växa i takt med sina pengar. Vi pratar om hur olika syn du och jag har på ekonomin, vilka dina utmaningar är och har varit, vilka mina utmaningar är. Så att jag tror att det blir ett fint komplement. Och jag tänker också så här, ha lite överseende i början för att liksom, det tar en ganska liksom, vändning lite längre in i avsnittet. Men jag hoppas och tror att det faktiskt är nästan lika värdefullt som förra veckans avsnitt. Så att varsågod!
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Välkommen till avsnitt 353 där liksom arbetstiteln just nu är så här 50 nyanser av frågan hur ska jag investera mina pengar?
Mm. Upphetsande.
Ska vi ha det?
Nej, förlåt mig, men jag tycker det är så spännande att det här med 50 nyanser,
ja,
som då kommer från en bok ursprungligen, att det är liksom använt så mycket. Ja. Alltså att man är så, man tycker att det passar så bra liksom när man ska diskutera något som är mer komplicerat än det till synes verkar vara.
Ja, men, eller hur? Nej, men jag har tänkt mycket på det sedan förra veckans avsnitt. Och man kan lyssna på detta avsnitt självklart helt oavhängt förra veckans avsnitt. Men då liksom korta sammanfattning var att vi delade med oss av vår resa från då, liksom 1996 och alla misstagen vi har gjort och allt från hur jag lät som en liksom ekonomijournalist liksom 2011 till att kanske ha lite mer ödmjuk idag. Mm. Så att det är en bra bakgrund till detta avsnittet, men man kan lyssna på detta avsnittet liksom fristående i alla fall. Men jag tänker att vi börjar med läsa Monica Sjödins kommentar då från Pensionsguiden. Så att, vill du läsa vad hon skrev som kommentar?
Det är så himla nyttigt att zooma ut och se på hela resan. Hur man som rookie är ödmjuk och trävande till att snabbt bli kostymsnubben som har koll på allt, eller rättare sagt väldigt lite, och gå på några rejäla och nyttiga nitar, justera, få nya nitar och justera igen.
Ja, och jag tänker vi tar två kommentarer till. Här kommer en kommentar från Kroken också i forumet.
Jag känner också empati med aktieklubbens Jan som resonerade kring
teknisk analys och makro.
Fällan med att vara smart och påläst som funkar i så många andra sammanhang gör att man har absolut tilltro till sin egen förmåga även när man är helt ute och cyklar. Var det currykryss du pratade om? Jag minns inte att det var currykryss. Eller det var ett skämt kanske.
Det var ett skämt.
Ja. Jag fattar ju inte skämt så ofta.
Nej, men precis. Och här kan du ta den sista då från Jesper Angaudlin i forumet, översta raden.
Marknadsanalytikern / ekonomijournalisten Jan Bolmesson uttryckte sig med så härlig självsäkerhet.
Ja, nej, men jag tänker så här att vad de beskriver är ju lite så här i efterhand det här med Dunning-Kruger-effekten.
Ja, precis. Att man tror att man har tagit reda på lite.
Ja.
Och man tror sig veta ganska mycket då.
Ja, men precis. Och så står man där liksom, att man har liksom en hög självsäkerhet men ganska lite erfarenhet. Vilket jag upplevde var liksom det vi skrattade åt i förra avsnittet. Att jag var där 2011, tyckte jag var kungen av aktier och liksom uttalade mig tvärsäkert. Och så här efterhand så ser man ju då att nej, men då stod jag där på Mount Stupid. Eller liksom på peak of stupidity. Och sen vill man ju gärna tro, och risken här som jag ser är ju som någon skrev så här, men hur kommer Jan 2034 låta? Ja. Att man tror så här, nej, men nu har jag ju passerat liksom den här Mount Stupid. Men vad jag liksom tror är ju att nej, men detta är ju typ som när man klättrar, så brukar man ju ibland prata om att det finns typ så här fake-topp. Att man tror att man har kommit upp på toppen, men sen när man kommer upp där så ser man så här, nej, men det var ju inte den riktiga toppen, utan där såg man var den riktiga toppen låg.
Ja, man såg inte den innan.
Nej. Precis. Så att det som jag tror är ju att det är ju en slags resa, men att det är ju liksom nästan per definition så står man ju alltid på den där liksom man stupid.
Ja,
och när man passerar så kommer man gå nästa, och sen så har jag liksom illustrerat det här i min slide som att du vet, det är en hel bergskedja av Mount Stupid.
Jo, men hur vågar man då uttrycka sig på något sätt överhuvudtaget? För så känner jag jätteofta, att jag står ofta på Mount Stupid förmodligen, så jag ska nog inte säga någonting.
Ja. Nej, men jag tror att liksom så här, lite lösningen tror jag så här, man ska inspireras men vara kritisk. Alltså liksom detta man brukar säga, tillit är bra, kontroll är bättre, eller trust but verify. Mm. Och jag är ju egentligen så här, jag ogillar egentligen den här expertepitetet eller piedestalgrejen, och liksom jag hatar, jag brukar ju säga så här, för liksom tusan, liksom köp inte detta bara för att Jan sa, eller liksom Jan och Caroline sa i podden. Så att jag tror att det viktiga här är ju att, och det är därför jag döpte detta avsnitt till 50 nyanser av frågan hur ska man investera. För att det jag tror som händer för varje gång man kommer upp på en ny topp, så har man ju varit med om nya erfarenheter och man har fått nya nyanser, nya detaljer. Liksom, mm. Förstår du vad jag menar? Att man har fått en ny detaljförmåga.
Yeah.
Och i olika områden så tror jag att vi är olika duktiga på att se nyanser. Nu var vi till exempel här en veckan i Sälen och så åkte vi ju hundspann. Och då Ludvig som då hade liksom det här hundspansföretaget, han berättade ju så att han har ju 80 hundar. Och jag kommer ihåg när jag kollade på de hundarna, jag var så här, hur kommer han ihåg namnen på alla 80 hundarna? Och så var jag så här, hur kan han ens se skillnad på hundarna? För mig såg ju alla likadana ut.
Mm.
Medan jag är helt var att liksom, hade han pratat så hade han sagt så här, men det där är den hunden, titta det ser du väl, för att den har liksom någon egenskap eller någon egenhet. Och så här tror jag att det är i alla områden, att liksom innan våra döttrar började spela basket, alltså jag kunde ingenting om basket. Nu så har jag liksom så här, men jag vet, man får inte spela bak, där är 5 sekunders regel, där är 24 sekunders regel. Plötsligt så ser jag många nyanser i basket när jag har blivit duktigare, liksom när jag har vandrat upp för den här Mount Stupid. Vad tänker du ser helt fundersam?
Jag funderar på vart vi är på väg egentligen. Jo, för att vi pratar ju om investeringsresan som att vi gjorde massa dumheter i början och vi trodde ändå att vi gjorde något bra. Liksom. Både du och jag har ju hållit på med sån här tillväxtfonder och sånt där. Men, och så gör vi inte det längre nu, utan då har vi ju en fondrobot. Men har vi några nyanser i det liksom?
Jo.
Eller jag fattar inte.
Jo, men jag kommer dit. Jag kommer dit.
För jag
tror att för oss, om vi då ska liksom fortsätta titta tillbaka på resan, så för oss har det väldigt mycket varit att vara på spelplanen istället för att vara på läktaren. Att till exempel i vår podd eller liksom här på Rika Tillsammans, så har det varit väldigt viktigt för mig att säga, men vi lever som vi lär, vi, liksom, det är autentiskt. Alltså det du får i podden eller det du ser på YouTube är ju så som vi är.
Som vi själva är och gör.
Ja, men exakt. Mm. Så att, och då blir det också så här, nej, men vi är inte liksom en oberoende myndighet, vi är inte oberoende rådgivare, vi är inte journalister som ska vara utanför budskapet, utan vi är på spelplanen. Men samtidigt när man är på spelplanen så påstår jag så här, då kommer man göra misstag. Man kommer att orsaka frisparkar, man kommer att skjuta bollen över sidlinjen, man kommer att springa fel. Så att jag menar att det handlar liksom om att våga göra misstag och att se att misstagen kommer alltid vara uppenbara i efterhand när man kollar på reprisen. Eller de är också kan vara liksom så här, det är lätt att sitta på läktaren och ha åsikt om hur spelet spelas. Och jag tror, när du pratar om till exempel investerande, så tror jag att investerande till viss del är ett problem som man behöver interagera med. Att det är svårt att lista ut, det är svårt att vara så här, det är lätt att vara en investerare från läktaren, medan det är liksom en helt annan grej att vara en investerare från spelplanen.
Mm.
Är det förståeligt?
Ja, men ganska.
Ja.
Men jag tänker också att vi ibland sätter oss på läktaren och tittar så på, ja, hur spelades egentligen spelet där?
Ja,
2000,
det är inte
på, eller? Ja, du tänker inte så?
Nej, men för det är inte sitta på läktaren, det är mer snarare så är reprisen.
Ja, okej, inspelningen, titta på reprisen. Ja.
Titta på reprisen och liksom
ja, det där är sånt. man vill bara liksom få hela symboliken rätt igen. vi kan skita i det, John.
Ja.
Ja.
Men så att jag tror så här, att om jag skulle liksom titta tillbaka på det här, och det liksom hit jag är på väg för att vi ska kunna se de här, diskutera de här nyanserna, så tror jag att klurigheten är när man är på spelplanen och man investerar och man gör misstag, så är det lätt att ångra misstagen. Men å andra sidan så blir det liksom den här klurigheten att misstagen tror jag är en förutsättning för att man har kommit dit man är idag. Så att liksom misstagen är en del av processen, och det är detta vi också kommer att prata om, att när man då investerar så kommer man förändra sin strategi beroende på hur man själv är och var någonstans man är på sin resa, vilka misstag man gjort, vilka erfarenheter man har. Så att vart jag också på väg är att liksom en strategi som funkar för en person behöver inte nödvändigtvis funka för en annan person, helt enkelt. Och jag tror också att om du läser här vad Harvest skrev.
Ja, tack för att ni bjuder på era misstag. Jag har följt det sedan mitten av 10-talet. Kan tycka att det känns som att ni mognat en del på senaste åren och konsoliderat er investeringsstrategi.
Ja, och det är då jag tänker, liksom, det var det som egentligen inspirerade mig till detta avsnittet. Att se det som att det handlar nog egentligen inte om, eller det är en konsolidering, men det är en konsolidering till följd av att vi har fått fler nyanser.
Ja.
Förstår du? Att det har blivit, bilden har blivit mer detaljrik. För att om vi tar då den här frågan, hur ska jag investera mina pengar? Så tror jag att för många så önskar vi ofta liksom ett enkelt svar, liksom tre snabba tips eller köp det där. Liksom gör det lite kvällstidningars rubriken. Det är därför det funkar i kvällstidningar, och liksom jag har ju upprört mig över det i liksom snart 10 år. Men obviously så säljer det. Är med? Sen är ju frågan så här, gör det någon skillnad? Och då, vårt svar idag på den här frågan, hur ska jag investera mina pengar? Det är ju detta vi brukar tjata om. Så här, ja, men spara regelbundet långsiktigt automatiskt i en bred billig global aktieindexfond för max 0,4%. Och sen balansera då risken med sparkonto, insättningsgaranti eller då räntefonder. Sitt still i båten, var lat, passiv, oinloggad, oengagerad, för att liksom om 10-20 år har tjänat mer pengar än de flesta. Och detta låter ju jättebra. Mm. Men redan här så är det så här, för att alla håller inte med om det här. Och för alla så är inte detta ens ett bra svar. För att det här utgår ju liksom från en mängd förutsättningar och antaganden. Att i detta har jag till exempel gjort antagandet att den här människan vill ha liksom sannolikt tjäna mer pengar. Eller att det är pengarna som är det viktiga. Men är det en person som vill liksom uttrycka ett ställningstagande med sina pengar, eller jag vill ha liksom kickar, eller jag vill ha någon liksom ha roligt och lära mig, så är ju detta en skitdålig strategi.
Jo.
Förstår du vad jag menar?
Jag tycker ändå så att vi har pratat om det här som att man kan sätta merparten av sitt sparande som man vill ha liksom under lång tid på detta viset, och sen kan man ha sin lekhink där man håller på och lär sig eller har roligt eller ta ett ställningstagande.
Absolut. Absolut.
Ja.
Men jag vill liksom förtydliga liksom det här, för som vi var inne på avsnittet här 351 när vi pratade om finansiell rådgivning, så sa vi liksom så att men, svaret på den här frågan, hur ska jag investera mina pengar? För det är frågan som kommer till en rådgivare till exempel. Då är det ju en kombination av liksom så här, kunskap och information. Alltså så här, om liksom, hur gör jag? Men där är en stor faktor som handlar om jag och mitt beteende, min situation. Och hur jag ska investera mina pengar måste vara en kombination av de här två.
Ja.
Du ser frågan.
Ja, nej, men jag vet inte, Jan. Och med risk för att låta som dum nu.
Mm.
Så tänker jag så. Alla vill väl investera sina pengar så här?
Hur?
Varför vill man inte det? Alltså i en bred, billig, global indexfond.
Jo.
Nej, men varför vill man inte det liksom?
Nej, men,
jag förstår inte. Du säger att man kommer till en finansiell rådgivare. Och de kan till och med ha frågan, så ja, men vad är målet med pengarna?
Ja, alltså så här, jag tänkte egentligen att vi skulle börja i informationsdelen, men vi hoppar till då till den här cirkeln, vilket problem, liksom så här, vem är jag, min situation.
Ja.
Och då tänker jag så här, då har jag skrivit här ett, ett antal liksom frågor. Så vilket problem försöker jag lösa? Och det är så här, handlar det om att maximera avkastning? Handlar det om att slippa oroa mig för pengar? Handlar det om att ha roligt eller få kickar? Handlar det om att ha möjligheten att gå pension tidigare eller spendera mer tid med barnen? Handlar det om att ha ett rikt liv eller handlar det om att bli rik snabbt? Handlar det om att behålla drömmen eller hoppet om en förändring? Handlar det om att uppfylla på någon annans förväntning? Alltså till exempel, jag tror om vi skulle ta varför investera vår äldsta dotter. Jag tror inte att det handlar om liksom maximera avkastning eller slippa oroa sig för pengar eller ha roligt och få kickar. För henne handlar det nog om att uppfylla på pappas förväntning.
Ja.
Alltså förstår du, så att hon har ett helt annat syfte med liksom hur ska jag investera mina pengar mot vad jag har eller vad du har. Eller liksom, och jag påstår att mitt andra syfte då med hennes sparande är att hon ska lära sig om sparandet.
Mm.
Och det har ju också ett helt annat syfte. Eller jag kan liksom vilja göra en markering med mitt sparande, att jag vill säga något om mig själv. Eller jag vill öka mitt sociala kapital. Jag är en sån som investerar i det lokala näringslivet. Liksom. Eller jag är en person som investerar hållbart för att lösa klimatkrisen.
Mm.
Så att jag tror att för många handlar det nog inte om, som du säger, så här, men vem skulle vilja ha någon annan strategi än det vi pratar om?
Nej, jag fattar inte. Jag beundrar dig att du är liksom så förstående för att det finns många olika mål och tankar med ett sparande och investerande. För jag upptäcker ju hos mig själv här nu att jag blir så här, jag bryr mig inte om sådana som ska investera i det lokala näringslivet. Gud vad det låter jobbigt och tråkigt. Så att då sätter vi, men gör man inte in, alltså du vet, jag blir så här, skitsamma, jag bryr mig inte om dem.
Men tar vi
jag tror att du har mycket mer förståelse för att ekonomi är byggt på många olika sätt och vi är många olika människor som har olika sätt att vilja markera saker på med våra pengar.
Mm.
Och jag är bara i mitt eget huvud, så att jag är nära på att checka ut och bara så, jag vet inte vad du pratar om.
Ja, men ta en av våra vänner, Filip.
Ja.
Ja.
Låt oss göra det. Låt oss göra det. För detta har jag nu också tänkt jättemycket på. Börja du.
Ja, men för honom som är liksom så här affärsängel och liksom väldigt lokalt förankrad i Malmö, för honom är det ju jätteviktigt. Han säger så här, om inte jag är den som investerar i de lokala bolagen i Malmö som sen skapar majoriteten av arbetstillfällen, vem ska annars göra det? Så för honom är det ju liksom en nivå av att ta socialt ansvar. Och att också liksom säga, nej men jag äger fastigheter och jag har liksom tjänat pengar. Detta är ju min skyldighet att ge tillbaka och investera liksom lokalt.
Ja.
Och även om jag inte tjänar pengar på det, så har jag liksom markerat att, du vet så här, jag stödjer entreprenörskapet, jag stödjer liksom initiativförmågan etc. Sen ger det ju honom dessutom massa sociala kontakter i näringslivet i Malmö. Liksom kring det där. Så att jag visst, han gör det ju inte som välgörenhet, men detta är ju absolut en aspekt, skulle jag säga, i hans strategi.
Ja, absolut. Och jag har tänkt också på det du säger, att han investerar och markerar och att han tror på näringslivet i Malmö och vill vara med och bygga upp liksom.
Ja.
Och så har jag tänkt klart den tanken, för jag vill liksom inte umgås med den här sidan att han förlorar pengar.
Ja.
Du vet, jag får sån panikkänslor av det.
Ja, så.
Jag hade ju aldrig kunnat vara affärsängel, för jag tycker så, 9 av 10 företag kommer han förlora på, shit vad jobbigt. Och sen så förstår jag samtidigt att någon måste göra det, och någon måste ju investera i tillväxtmarknader.
Ja.
För att det ska ske någonting. Jag fattar det.
Ja.
Men du vet, jag är så här, men jag tänker inte göra det i alla fall. Jag vill inte förlora pengar. För att jag associerar det så mycket med att förlora pengar.
Ja. Ja.
Som jag, om jag skulle, om jag, vi tänker att jag skulle vara ett affärsängel.
Ja.
Alltså jag skulle nog lagt mig i jävligt mycket och varit jobbig och sen fått, du vet, höra så, nu får du backa liksom.
Ja.
Och haft kontrollbehov och sådana saker.
Ja. Men då är det så här, och det är här jag kommer att tänka, då kan man ju komma tillbaka till, liksom, till dig. Då. Så vad är, vilket problem försöker du lösa?
Med ditt sparande och
investerande. Med ditt sparande.
Trygghetsbehovet.
Ja, säg någonting mer om det.
Jo, men att jag vill aldrig bli fattig.
Ja. Säg någonting mer om det.
Så det... Okej, vad ska jag säga mer om det?
Ja, men...
Jag vill inte förlora pengar, jag vill ha pengar, mycket
för
pengar
på hög. Vad kommer
hända
om du skulle bli fattig?
Vad skulle hända då? Alltså förmodligen skulle det varit det bästa som har hänt mig. För att jag, vi har ju inte vuxit upp med massor med pengar. Jag har behövt vara liksom...
Ja, du hade ju inga pengar när vi träffades.
Nej, jag behövde liksom vara där ute och försöka tjäna pengar. Och
funkade ditt liv?
Mitt liv funkade, men alltså jag vet inte, jag tror jag också var olycklig för att jag kände så att jag vill liksom definitivt röra mig i ett annat, åt ett annat håll. Jag vill vara... Ja. Har mycket större medel.
Ja.
Och mycket större frihet.
Ja.
Men det var ju också så att jag behövde ju vara mer uppfinningsrik. Liksom. Ja. Och ta mer initiativ och vara mer social också.
Ja.
Ja.
Ja. Och så, om vi så då hoppar tillbaka till den här frågan då. Liksom så här, hur ska jag investera? Hur ska jag investera mina pengar? Kan du säga att liksom, beroende på det här svaret då, som du ger, blir ju liksom både du och Filip och jag investerar. Men redan här, alltså det är skillnad som natt och dag. Förstår du? För ditt viktigaste här, nästan skrev jag så här, mitt problem jag försöker lösa är så här, jag vill inte förlora.
Mm.
Medan jag tror liksom för Filip är inte det någon så himla viktig
grej. Vi skulle ju haft Filips åsikt här.
Ja, men alltså...
För han har ju ändå familj.
Ja.
Jag förlåt att jag håller på att argumentera här. Han har familj, han har sitt hus som han bor i.
Ja.
Det måste ju finnas en trygghet där liksom. Ja. Som alltid finns kvar oavsett,
ja,
om man förlorar pengar.
Ja.
Så, okay, men det kanske inte är överhuvudtaget en del av investerings...
Ja, men fast kan du, så här, skit i Filip, prata om oss här då.
Ja.
Ja, vi har ju liksom också det där huset, den där grundläggande tryggheten. Du har doktorerat, du har ett högt humankapital. Jag har också liksom en civilingenjörsutbildning. Så att man kan ju argumentera så här, även om vi skulle förlora vårt sparkapital... Alltså vi hade ju inte ens behövt gå från hus och hem.
Nej. Jag vet inte vad jag ska svara på det, John.
Ja. Nej, men och det jag menar så att det, vi umgås ju ofta inte med den här nyansfrågan. Förstår du? Utan vi är så här, hade jag ställt den frågan till dig i början så här, hur ska man investera sig på? Ja, men indexfond eller fondrobot. Ja, men varför då? Vad är problemet vi försöker lösa? För mig kan jag säga så här, ja, för mig handlar det väl också om att på något sätt få en god avkastning. Men jag är inte så rädd att förlora pengar som du. Och sen har jag lite mer spänningsnerven än dig. Så jag kan ibland vilja chansa mer. Men övergripande då för mig skulle jag säga så här, att i och med att vi har det jobbet vi har, att vi har Riket Tillsammans, vi har podden, vi har det förstånd, så är det för mig ganska viktigt att om vi har pratat om någonting i podden så har vi också provat det.
Mm.
Så jag påstår ju till exempel så att jag har ju, det har ju varit viktigt för mig att prova väldigt många olika saker. Sen har vi liksom längs vägen konstaterat att majoriteten av de sakerna har varit ganska dåliga och det har inte liksom funkat. Men vi har haft liksom en annan ingång.
Men vi kanske snart kan gå in på vad folk har sagt i forumet, tänker jag. Men jag vill bara säga en sak.
Ja.
Att jag tror också det handlar mycket om vilken approach man har till sitt sparande och investerande. Är beroende också på hur stort förtroende man har för sig själv att man kan skapa nya pengar. Du vet, alltså,
precis.
I form av lön till exempel, eller sidojobb, eller passiva inkomster. Alltså att man är pigg liksom på att generera nya pengar.
Absolut, Absolut,
ja.
Det tänker jag. Men jag vill bara stanna kvar här. Liksom så här. Så vad är, liksom, om vi skulle, för detta tror jag inte ens att du och jag har pratat om. Så vad är målet med vårt sparande? Vad tycker du?
Att det inte ska bli mindre. Nej, men grejen är att jag känner inte att, det är, att vi har så lite pengar och jag känner att jag kan använda pengar och sådär. Men jag är fruktansvärt snål ibland och tänker så, nej. Så jag har så dålig relation till pengarna som är på Lysa eller någon annans, eller i huset liksom. Alltså de är så, det är så mental bokföring för mig att jag tror typ de inte finns nästan.
Okej, okay, ja, men är fast det är så roligt.
Därför vill jag inte i onödan slösa pengar. Jag kan bli så ångerfull när jag har liksom, du vet, köpt någon, låt oss säga, dekoration till påskriset som blev fult. Och kan bli så, fy fan, hur mycket pengar la jag på detta?
Ja.
Och så är det så, 200 spänn.
Ja.
Du och jag pratar inte om sådana saker, nej, vad vi får ångest över kring ekonomi.
Nej.
Och anledningen är att man vill typ inte dela med sig av sin ångest.
Ja.
För att den är så jävla liten. Det blir så litet och fult liksom, när man pratar om det.
Ja.
Men, sen så har man fått ut det och så är det fine. Men det är ändå som att man har blottat någonting.
Ja.
Som är så otrygghet. Att man är snål.
Ja.
Du vet, så är det för mig. Att jag hela tiden sa, är detta värt det? Är detta värt det?
Ja.
Nej, det var fan inte värt att gå och få en ansiktsbehandling. Jag ska aldrig mer göra det.
Ja.
Är du med? Att jag har inte relation till pengarna på samma sätt som du.
Ja. Men
så det,
spelar
nog också ganska stor roll.
Men det är så roligt, för du svarar fortfarande inte på frågan.
Målet med pengar. Jag har ju redan sagt att jag inte vill att de ska bli färre.
Ja, okej.
Okay. Ja. Vad har du för mål?
Nej, men jag skulle väl säga så att mitt mål är så här, snarare använda pengarna för att ha ett rikt liv. Faktiskt. Tror jag. Sen kommer ju alla de där aspekterna också in. Alltså just nu att jag är rädd att förlora och liksom massa annat. Men jag tror att liksom för mig handlar det om att ha ett rikt liv. Men även där blir det liksom så här, ja, det låter jättebra med att ha ett rikt liv. Men vad är då ett rikt liv? Jag menar så här, vad är det för mig? Vad är ett rikt liv för mig? Vad är ett rikt liv för dig? Vad är ett rikt liv för barnen? Vad är det, kan det skifta i olika perioder?
Mm.
Att ett rikt liv är en sak nu när vi har en 5- och 13-åring, och ett rikt liv kommer garanterat vara en annan grej när vi har en 25 och en 18-åring. Och sen så blir det så här, okej, okay, men hur mycket pengar krävs till det där rika livet? Och sen blir det också så här, när behövs då pengarna? Alltså i vilken tid? Och sen blir det dessutom ytterligare en fråga så här, vilken flexibilitet finns i tid och belopp? Alltså till exempel, jag har nu en önskan om att inte behöva jobba. Liksom. Okej, okay, så hur flexibel är jag kring den tidpunkten?
Mm.
Jag ska ju säga så här, jag har ju varit inne på minpension.se och så här, okej, okay, vad hade hänt om jag hade börjat ta ut pension från 55 års ålder till exempel? Okej, okay, är det stor skillnad om det är 55 eller 60 eller 68? Ja, det blir jättestor skillnad i mängden pengar, men vad är mitt önskemål i liksom flexibiliteten? Hur till exempel, okej, okay, men säg att nivån vi behöver få ut är kanske, säg 30 000. Hur reflekterar vi om det är ett dåligt börsår? Kan vi ta ner det liksom till 20 000 i månaden? Eller om det är jättebra börsår, kan vi ta upp det till 40 000 i månaden? Alltså, är du med?
Mm.
Och sen blir, hur kommer det där behovet förändras med pensionsåldern? Vad är, till exempel, jag hade fika tillsammans vi har varje onsdag på Patreon, så har vi klockan 15 liksom fika tillsammans, och då har vi liksom Bo där som är äldre, och han var så här, ja, men jag hade ju den här frågan om Nordnet 125, den ny fond som Nordnet har släppt som har en liksom belåning, och vi andra var så här, så frågade han så här, vad tycker ni? Och vi andra var så, den är ganska kass för att liksom räntan, för den är en global aktieindexfond, men sen använder de 25% belåning, så det är därför den heter Nordnet 125. Och vi var så, den är ganska kass för att räntan är rätt hög, så det är bättre att köpa en global indexfond och så låna 25% av beloppet och investera det i en vanlig sån. Men liksom, och han sa inte så mycket, men typ veckan efter så sa han så här, ja, ni ungdomar, ni sa det att ni tyckte inte om den fonden. Men sen tänkte jag på den och jag sa, jag har inte haft ett lån på 40 år. Varför skulle jag ta ett lån nu när jag är liksom 70 plus? Då är ju denna fonden jättebra, för att då fixar ju de det med lånet och jag har fortfarande noll i skuld.
Ja.
Så att han hade ett helt annat förhållningssätt till lån än vi som dessutom har bolån och så här, har bolån och någonting, men det spelar ju ingen roll. Så att jag menar att den här frågan, så här, hur kan man börja investera sig? Alltså den blir ju väldigt komplex, för att vi kan till och med när vi hittar då svaret, ja men för mig är det ett rikt liv. Vad är då ett rikt liv? För det blir svårt så här, att inte förlora pengar. Ja men vad är...
Alltså jag tror bara det är ett väldigt ytligt svar egentligen. Du vet, vi sitter här, vi har ju liksom ingen terapitimme på oss.
Ja, eller så har vi det.
Ja, jag vet inte. Jag tror det är ett väldigt ytligt svar. För vad ligger under liksom,
exakt,
det som man, att man inte vill förlora pengar?
Ja.
Är du med? Och du har kanske också, nu hörde jag ju inte riktigt vad du sa, att du hade för mål med pengarna.
Jag sa ju det, ett rikt liv.
Ett rikt liv, ja. Ja, och det är ju ganska, förlåt mig. Nej, men jag tänkte att det inte nog var ditt svar egentligen.
Ja, så, vad tror
du? Tänkte jag. Jag vet inte. Jag vill också ha ett rikt liv, men jag vågar liksom inte gå åt samma håll som du. För den här om veckan så gjorde jag en sån grej.
Jag ska berätta.
Som var liksom ett steg ifrån det här krampaktiga att hålla i pengarna till varje pris.
Ja, vad var det? Nu är jag
och då var jag med barnen på Emporias köpcentrum här i Malmö. Och vi blir fan alltid hungriga när vi är där. Ja. Hungriga och trötta efter en timme. Och då åker vi hem.
Ja.
Det gjorde vi inte denna gången. Vi gick till foodcourten.
Ja.
Och la så 350 eller 400 spänn på lunch.
Ja.
Och så var jag så här, shit, detta är ett rikt liv alltså. Så satt jag bara så och tänkte så.
Och var helt, ensam, var helt ensam i foodcourten.
Ja, för vi åt tidig lunch. Och så tänkte jag så, gud, alltså detta är så skönt att inte behöva åka hem. För nu kan vi ändå fortsätta här och göra det som vi kom hit för, istället för att snabba sig genom affärerna. För att man vet att sen blir man trött och hungrig. Och du vet, så ser jag så också hur det är ohållbart att göra detta ofta. För jag blir så, men det var mycket pengar till den lunchen. Det kanske man gör en gång eller två gånger om året. Då kom den här. Du, vad ska man säga, dummaren som sätter sig över det och säger så, du kan inte hålla på så.
Mm.
Men för mig var det så att jag tar fortfarande upp det med barnen och sa, shit, var inte det bra att du vill göra så? Och de bara, jo, det var det väl.
Ja. Ja.
Jag vet inte, ja, det är så. Jag vill ju uppleva det där rika livet, men det är någon rädsla som håller tillbaka det liksom.
Ja.
Och du, ditt rika liv måste ju ändå ha förändrats liksom i vad som är ett rikt liv över tid, eller?
Ja, absolut. Vi kommer att komma in på oss själva liksom, som förutsättningar etc. Men det roliga här är ju också det här som jag hade också på Patreon. Nu så hade jag ett samtal med en tjej som var så här jättegenerös och delade med sig av sin ekonomiska situation, och vi hade liksom ett samtal där den inspelningen finns. Och hon har också en god ekonomi. Och det är lite samma situation som du, att ekonomin har egentligen växt bortom den synen som hon har på sin ekonomi.
Ja.
Så för henne så handlar det om att så här, det är ingen risk att du kommer hamna i lyxfällan, Caroline. Är du med? Men där är en risk att du hamnar i det här som är sparfällan. Förstår du? Att du inte unnar dig det här. Att det är, ja, det är fint att det är en stor grej att äta i foodcourten, men jag försökte skämta lite med det, så får ni vara ensamma. Du drar ju för att vi har tidigt.
Jag bara, vad tänkte du? vad tänkte du med det skämtet? Jag förstod inte det.
Nej.
Som vanligt förstår jag inte skämtet.
Nej, men att det är ju massor av människor som äter i foodcourten utan att vara i närheten av den ekonomiska situation som du och jag har. Nu är det så här, ja, Caroline, glasartad bild.
Absolut. Jo, men det var andra där som kom dit med sina barn och sånt.
Och, ja. Och det verkar uppenbarligen funka för dem.
Jag vet ju inte hur deras ekonomi ser ut.
Alltså. Nej, och jag fattar, med din dumma hade varit så här, alltså ni är totalt oansvariga.
Du har lagt 20% av din inkomst denna månaden på foodcourt.
Var det värt det?
Ja.
Nej, men förstår du, att det handlar om att växa med sina pengar.
Ja.
Och det där tror jag, och det där är ju det samma skifte som vi ska göra med min mamma, som är liksom så här 70 plus och fortfarande sparar. Som är så här, vad sparar du till? Ja, men man skulle kunna vända på det. Det är ju en ganska bristtanke att alla de andra gångerna inte har tagit med barnen till foodcourten. Alltså det är inte i foodcourten som slaget om vår ekonomi står.
Nej.
Liksom. Vad?
Nej, jag vet att det inte är det.
Ja.
Men jag har nog inte växt med vår ekonomi.
Nej.
Och ibland fantiserar jag så. Tänk om vi skulle haft sig så många miljoner. För då är det bortom vad jag ser skulle kunna försvinna på kort tid. Låt säga 25 miljoner.
Ja.
Att vi bara har det, du vet, på Lysa.
Ja. Mm.
Men då är det så tillräckligt mycket pengar. För jag tänker så här, men då kan jag gå på foodcourten ofta med barnen. Och ändå skulle pengarna inte försvinna så snabbt.
Jag förstår det.
Du vet, det är så helt sjukt när jag tänker på det, att jag förstår att 25 miljoner försvinner inte ens, du vet, på några år.
Jag förstår.
Men ändå skulle jag varit så här, man kan ändå inte gå på foodcourten så ofta.
Ja, det här, exakt. för att jag menar, det där om jag bara hade.
Yeah.
Det är så här, det där var ju som någon student och så här, du vet, när vi har vår liksom 100 000 kronor, jättemycket pengar, så jag var så här, men tänk när du har första miljonen. Jättemycket pengar. Ja, men Karin, vi har ju haft år där liksom avkastningen har varit över 1 miljon kronor.
Mm.
Är du med? Och det var ju liksom helt otänkbart innan. Det vill säga att tänka ha avkastning på över 1 miljon kronor. Men det enda är så att det bara förskjuts ju hela tiden. Alltså så, ja. Det kommer ingen gräns där det är liksom så här, nu är beloppet så pass stort. Tänker jag.
Ja.
Jag kan ha fel. Men där blir jag liksom, så redan här upplever jag liksom att detta är egentligen frågor som man egentligen skulle må bra av att undersöka för sig själv. Samma som när du säger att inte förlora. Okej, vad innebär det då? Mm. Vad innebär att inte förlora? För du verkar ju ändå okej. För hade man dratt det till sin gräns, för vi har ju liksom människor i vår närhet som är också så här, absolut inte förlora pengar och som har pengarna på bankkonto.
Ja.
Där du ändå är den som i det sammanhanget driver, för att man kan inte ha pengarna på bara bankkonto. Alltså man kan ju, nej, ha pengarna på Lysa.
Ja.
Men att investera pengarna på Lysa är ju en risk.
Ja, ja.
Och det är alltså så här, 2020 så sjönk ju 30% på 3 veckor.
Mm.
Men det var du ändå okej med. Eller?
Absolut. Jag var ju inte där inne och tittade och oroade mig. Utan för att jag har dem under lång tid. Så ja, vet jag att det kommer nog komma igen.
Ja. Så att då blev jag ju fascinerad. Så här, det var egentligen det här jag tänkte att vi skulle gå i avsnittet. Men vad betyder då att inte förlora? Vad är distinktionen?
Mm, det är en jättebra fråga. Det är nog i det dagliga liv. Dagliga. Alltså min ekonomiska hjärna.
Ja. Är inte ja,
den är ganska liten, tror jag. Eller ja, den rör sig kring ganska små frågor. Ja. Som den dagliga ekonomin.
Ja.
Jag är inte stolt att säga det. För det känns som att den borde röra sig med större frågor. Och den försöker göra det, tror jag. Med, ja, huset till exempel.
Ja.
Så att vi har ju vår fastighet. Jag äger en fastighet. Ja, vad ska vi göra med det då? Liksom, hur kan man ta hand om den till exempel? Det är större frågor. Men den vardagliga ekonomin är så. Matinköp och lite andra. Så shampoo.
Men är frågan, men precis, så är, frågan är, Karin, alltså, är inte det ett fejkmål där? Inte förlora pengar. Är det egentligen inte så här, inte spendera pengar på onödiga saker?
Jo, men det handlar ju om att inte förlora pengar.
Ja.
Lägga saker på onödiga,
ja,
onödigheter. Och sen samtidigt så vet jag så. Alltså det måste man, låt oss säga som man vill inreda sitt hem.
Ja.
Du kommer att köpa saker som var onödiga eller som inte passade in.
Ja,
så
man
sätter
kommer
du dem i förrådet och sen, yeah, kanske de kommer väl till pass eller så du aldrig någonsin.
Ja.
Men för att få ha det hemmet som du tycker om så kommer du köpa massa grejer som inte funkade.
Ja.
Och det kan jag få ångest för. Så därför så har vi nog inte den typen av hem som kanske jag egentligen skulle önska.
Ja.
Är du med? För att då tycker jag det ger mig mer ångest än vad det skulle ge mig mysfaktor hemma.
Ja, det är spännande.
Ja.
Jag vet inte, jag funderar på vad handlar det där om? Vad är det där egentligen? Vad är det där egentligen? För jag tänker så här, ja, vi ogillar att förlora pengar mer än vad vi gillar att tjäna pengar. Till exempel, det är så här, det fick ju han Nobelpris, den här prospektteorin. Men alltså jag blir ju nyfiken vad det handlar om för dig egentligen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det blir oerhört begränsande i livet.
Ja.
Det blir det. För att jag kan ju aldrig veta att en resa vi köper, att den kommer vara värd 100%.
Ja.
Förmodligen kommer den inte det. Till 75% kanske.
Ja.
Och så kommer jag älta det sen att jag...
Men när jag spenderar pengar, som nu, där fick jag, vi åker till Sälen och sen var jag så här, ja men fan, vi lägger flera tusen på hundspann. Och ja. Så att, vad känner du då? Ja. Ärligt. Säg nu ärligt vad du kände. När jag sa det. Nu frågar man sig vad kostar. Så
jag att jag var glad att jag inte betalade det. Det var ju från vår ekonomi. Men att jag inte var den som sa så. Vi gör detta. Hela familjen.
Okej. Okay. För att?
Det var inte jag som tog beslutet.
Ja. Men blir du inte arg på mig då när jag blir då? Liksom, för då måste, jag måste ju framstå som slösaktig i ditt liv.
Nej.
Det blir ju jättekonstigt. Alltså så här, du unnar dig inte så här, du vet, food courts för 350 spänn. Jag är så här, fan, vi åker hundsläde för 5000.
Ja, minns du att det var en del av det som jag tyckte var attraktivt med dig, att du hade en helt annan syn på pengar än vad jag hade, liksom, när vi träffades.
Ja.
Att det var inte så limiterat, liksom.
Ja, alltså du tänker så här, att vi är tillbaka till Carl Jung. Liksom så här, jag har löst ditt omedvetna problem. Och
ja, och jag försöker hela tiden hänga på,
ja,
vad du har löst.
Ja.
För att jag har ju en jättestor önskan egentligen om att få liksom ha ett norrgavel hem och du vet, vackra saker och upplevelser. Och, där jag inte reflekterar så mycket över hur mycket det var värt eller inte, liksom.
Ja.
För att det tar kognitiv kraft från mig och livsenergi.
Ja, men,
det begränsar mig, jag vill inte göra saker i livet. Förstår du?
Ja.
Medan du vill göra saker i livet.
Ja.
Du begränsar inte dig till det. Vi hade fantastiskt på hundspannet. Men vet jag hade kanske inte köpt det.
Nej.
Nu blev ju detta ett väldigt terapeutiskt avsnitt. När vi skulle prata om 50 nyanser av...
Ja, ja, men jag tycker detta är intressant. För att det är lite annorlunda än det jag hade tänkt vi skulle prata om. Men det blir ändå intressant för att Så här, kommer du ihåg att jag kom till dig igår kväll? För då hade jag haft det här samtalet med Veronica på Patreon där vi har gått igenom och diskuterat hennes ekonomi. Och så kom vi in då på det här ekonomiverktyget Spirecta som vi har liksom utvecklat. Och så sa du också så här, fan jag har inte lagt in våra utgifter
på ett par månader.
Och du tyckte det var lite jobbigt. Och jag var så här, ja fast det spelar inte så stor roll, sa jag, för att jag var så här, nej men jag har några nyckeltal jag har koll på. Och ett av de nyckeltalen som jag har koll på är så här, behöver jag ta ut extra pengar från företaget för att pengarna i vår privatekonomi inte räcker till? För då har jag behövt göra någon och var så här, shit, vi måste ta ut en extra lön. Så sa jag så här, det har vi inte behövt. Vi har pengar på vårt privata liksom, sparkonto, så det känns okej. Liksom, nivån på Lysa är fine. Nivån på Avanza är fine. Lånet är liksom, vi ligger på under 30% belåning på huset. Det är fine. Och då sa jag så här, och då spelar inte utgifterna så stor roll. Så därför har jag inte liksom så här behövt att känt något behov av att vi måste gå igenom våra utgifter.
Ja. Så sa jag så. Ja, fast jag har ju vad sa jag, att jag har lurat mig själv tidigare kring vad jag spenderar pengar på egentligen. Ja.
Så du är ju väldigt utgifts... I vår ekonomi så är du väldigt utgiftsfokuserad.
Mm.
Så skulle man kunna säga.
Mm.
Medan jag är inte så utgiftsfokuserad. Jag tycker det är ganska trist att titta på utgiftssidan. Utan jag är mycket mer så här, jag tittar hellre på inkomstsidan. Som jag alltid tjatar om. Så här, du kan alltid öka inkomsterna men du kan max dra ner. Och sen har jag mer och mer, och det kommer vi också kanske komma in på, att jag är mer och mer att jag tittar på balansräkningen. Att jag tittar så här, okej, går balansräkningen plus eller minus? Och så länge vi blir rikare, alltså att liksom tillgångar minus skulder tenderar att öka, ja men då är det fine, då spelar det inte så stor roll vad som händer på utgiftssidan. Vilket gör så här, har vi den liksom sparkvoten som vi skulle kunna ha? Nej, det har vi inte. Men å andra sidan så är mitt mål är ju att vi ska ha ett rikt liv. Så för mig var det ju så här i valet och kvar. Så jag sa, nej men jag tror att det här hundspannet kommer vara en ball grej. Vilket det blev. Och sen fick vi ju dessutom historia som vi har postat på Instagram och Facebook. Alltså där vi har skrattat ganska mycket åt hela den historien. Så att jag tror att det blir ju också redan där att var fokuserar vi i resultat- och balansräkningen. Och vi fokuserar väldigt tydligt på olika...
Jag fattar inte hur du kan fokusera på det sättet du gör. Men jag förstår helt mitt eget sätt.
Det
tror jag är så från uppväxten. Att jag märker när jag lägger pengar på vissa saker och inte tycker det var värt det.
Ja.
Då vill jag hela tiden gå tillbaka till att göra det där fyndet. Där jag fick jättemycket värde till ett lågt pris. Alltså jag älskar den känslan. Och jag tror min mamma höll på det viset också. Och gick på second hand och så. Åh, det är den bästa känslan liksom. När man får supermycket värde till ett lågt pris. Det är som att det området i hjärnan på mig är storvuxet.
Ja.
Men du bryr dig inte så mycket om det, kanske.
Nej.
Det är som att jag är kvar i det stadiet liksom, som jag lärde mig när jag blev tonåring.
Ja.
Har jag inte växt vidare utanför det området liksom, utan då min dopaminkick kommer där bara typ.
Ja. Ja men du är ju duktig, du kommer ju fortfarande med där. Vet du, jag hittade den här märkeskappan på Sellpy. Du vet, den kostar nu 4 000, jag fick den för 1 000-lapp. Alltså du vet, där kommer ju du och liksom kan stråla.
Ja, där har jag min glädje. Och du bara, ja okej, fan vad bra.
Ja.
Men det spelar inte så stor roll för dig va?
Nej.
Nej.
Och samtidigt, det är inte bra eller dåligt, det är väl superbra. För det betyder att då täcker vi den delen som jag inte kollar på. Där är ju du noga. För det
Man kan ju fråga sig så om det ger mig så mycket glädje. Ja, det kanske det gör.
Karin, problemet blir ju när du blir en one trick pony. Att det är det enda jag kan.
Ja.
Och du vet, och jag inte kan ta hänsyn till att du vet, jag kan köpa på foodcourten när vi liksom använder på allvar. Vi kan ha en variation i portföljen, alltså i balansräkning på över 100 000 kronor på en dag. Jag menar, de där 350 kronorna. Ja, sorry, det är ganska många 350.
Jo, men hela tiden tar du upp det till det stora perspektivet.
Ja.
Den totala ekonomin.
Ja.
Och jag vill aldrig gå dit. Jag vill aldrig gå dit, för jag är rädd att då kommer jag släppa.
Alltså?
Då kommer jag släppa, så då går vi till foodcourten och då kan jag köpa en... jag köpte en badrumsmatta på Norrgavel för 600 spänn.
Ja.
Då hade jag släppt där och så känner jag så här, hela tiden när jag sätter mina fötter på den så säger jag så här, var det värt det?
Är det den fyrkantiga?
Så att jag håller mig.
Ja.
Så att jag aldrig går upp till den stora nivån.
Ja.
Och tänker, i det stora hela så är det faktiskt inte så himla noga.
Okej.
Okay. Är du med?
Ja.
För jag vill inte gå dit, för då kanske jag släpper ännu mer.
Ja.
Och det skulle ju vara katastrof ju. Det är som någon som inte har gråtit sedan de var 5 år gamla och nu är 55. Och ja, tänker så, om jag skulle släppa på gråten så skulle den aldrig sluta. Så det är som att jag är rädd att jag aldrig skulle sluta spendera då.
Ja. Men hur kommer du säga att du är 80 då?
Ja.
85 eller 90. Och du vet att du ska titta tillbaka på livet.
Ja.
Hur kommer du känna då om du har haft detta sättet fram till 90? Kommer det vara okej?
Jag vet inte, det är omöjligt för mig att svara på.
Men om du skulle gissa och spekulera?
Jag skulle ångra att mig om jag inte hade lagt pengar på barnen.
Ja.
Men på mig själv tror jag inte att det spelar så stor roll.
Ja.
Men om jag hade sagt så, nej, vi kan inte göra det här till barnen. Då hade jag tänkt så, vilken idiot jag var.
Ja. Ja, men då är det kanske där att börja träna.
Jag kan börja träna på barnen, ja.
Ja. För att det blir liksom enklare och sen så kanske liksom level 2. Eller
är det så att jag måste göra det? Ja, för mig själv så känns det ju som ett fängelse.
Ja.
Och att jag inte vill göra saker. Jag gör inte saker i livet för att jag får inte de upplevelserna. Nej,
för alla vill inte liksom njuta av ett fantastiskt hem. Eller där man blir glad över sina saker.
Nej, men det kan vi fråga våra lyssnare. Vill alla det?
Vadå?
Eller tycker alla det? Det kanske är vissa som tycker det är jätteskönt.
Jag fattar inte.
Nej, men för du säger skämtsamt nu. Nej, men för alla vill inte njuta av ett rikt liv.
Ja. Nej, men för att Karin, för jag tror att du liksom, du håller din egen värld liten.
Ja, men det är exakt det jag säger.
Ja, och du är inte liksom, om den där fina grejen skulle göra ditt liv rikare, varför missunna sig det? Sen tror jag också att vi blev så svartvita. Det var så roligt från Veronica när vi tittade på hennes privatekonomi, så samma sak. Ja, men du vet, nu tog jag barnen så gick vi liksom till Pinchos. Och så var så här, ja, fast om vi skulle gå till Pinchos varje dag så ska jag bara, men vem fan går till Pinchos varje dag? Även om man skulle ha liksom miljoner på kontot. Alltså det är ju inget kul.
Nej.
Alltså, och det vet vi ju själva. Vi hade en period då vi gillade fine dining. Och sen var vi liksom på en vecka, vi var i New York och så var vi liksom på 2-3-stjärniga restauranger. Och så var vi så här, och sen tredje dagen så var vi på en liten liksom, italiensk kvarterskrog. Och så var så här, wow, detta är ju fantastiskt. Och då var det liksom omväxlingen. Det är ju omväxlingen vi gillar.
Mm.
Så jag tror inte liksom så här, jag tror rädslan att vara så här, oh, helt plötsligt skulle vi vara på Emporias food court varje dag. Jag bara, ja... Nej, jag tror inte det kommer att hända.
Nej,
liksom.
Absolut. Man tänker ju inte, man tänker en tanke och sen inte hela vägen.
Ja.
Att man kommer inte gå dit varenda dag eller ens varenda vecka.
Ja. Men absolut, men jag tror att det där är ju en träningssak. Alltså det är bara att säga så att jag är otränad i att titta på hela vår ekonomi. Mm. Eller jag är otränad i att använda pengar på mig själv. Och där kan man ju leka. Så jag hade ju också ett annat sånt här samtal med en coachklient där vi kom in på det här. Och så sa jag så här, men du vet vad, för han hade jättemycket pengar och gått jättebra företagare som varit framgångsrik. Men han jobbar fortfarande stenmycket och liksom unnar sig inte pengarna. Så sa jag så här, men vet du vad, du behöver ju träna på att lära dig använda dina pengar.
Yeah.
Så sa jag till honom så här, men vet du vad, du får ta en summa pengar som är stor för dig. Och sen sa jag så här, vem gillar du minst? Och så frågade jag så här, Nushi eller Jimmy? Liksom. Och han bara, varför det? Så jag sa, jo, för att då sätter vi upp ett spel. Att har du inte använt de här pengarna det här året så måste du skänka dem antingen till Vänsterpartiet eller till liksom Sverigedemokraterna. Beroende på vem du gillar minst. Och då vet han bara garvade. Han bara, ja, det är en bra inspiration. Och jag tror att det där hade ju nästan kunnat vara för dig också. Så här, men
ja,
att här
jag
har
provat det, Jan, och jag tycker inte det funkar så bra. Däremot så skulle jag tycka att det var väldigt spännande att fundera över, om vi ska säga så här, om jag står på botten i en sjö som är vår lilla ekonomi där nere, vardagsekonomin, att komma upp till liksom lite högre upp i nivån och titta på hela vår ekonomi lite oftare. Det känner jag så, det kittlar mig.
Ja, yeah. Wow.
Inte att spendera mer pengar. Jag vet inte om det hjälper mig. Jag tror det är, sån, det är ett plåster bara för mig.
Ja.
Utan för, om jag skulle titta på hela ekonomin och säga så, hur ser vårt hus ut? Vad behöver det? Eller liksom, hur ser vår ekonomi ut? Behöver den min uppmärksamhet så mycket? Så skulle jag ha helt andra anledningar att göra saker med pengar. Är du med? För häromdagen köpte jag en sån där vet, som man klipper grenar. Teleskopklippare. Okay. Vad heter det?
Ja.
Gardena.
Ja.
Och den var dyr. Ja. Men jag var så, okej, vi behöver en sån.
Ja.
Och det var ångestfyllt att köpa den. Men där tittade jag liksom några centimeter högre upp i vår ekonomi. Och tog beslutet.
Ja. Men så här, Karin, du får handla det om att du inte vet hur vår ekonomi ser ut.
Eller? Nej, jag vet hur den ser ut, roughly liksom.
Ja.
Men jag vågar mig inte upp till den där ytan och ta ansvar för den, för liksom... Jag känner mig som en sån där kvinna som bor i Afrika i en hydda som bara har sin lilla ekonomi. Och ett steg som skulle ta henne längre ifrån sin lilla hydda med de tre barnen som hon tvättar i en balja.
Ja.
Det är att liksom börja odla något och sälja det på marknaden liksom för att se ett större perspektiv. Är du med?
Nej.
Nej, okej, vad ska vi ta för exempel?
Ja, nej, jag vet, ja, men detta är spännande, vi får prata
alltså
mer.
Alltså det för mig handlar det nog mycket, och som och många kanske kvinnor i världen.
Ja.
Att se...
För jag hade fattat om du inte var insatt, om du inte visste hur det ser ut, men jag försöker inkludera det hela tiden.
Ja, jag är inkluderad och jag tittar själv ibland också.
Ja.
Jag är bara, jag tror jag är ovan vid att liksom behöva titta på vår ekonomi som ett helt maskineri liksom.
Okej.
Okay. Du vet, nu kanske jag gör en felaktig övergång här, men i världen så är det ju väldigt många män som äger tillgångar.
Ja.
Om jag är en kvinna i den världen så är jag en kvinna som inte äger så mycket. För att jag kan inte, mitt huvud kan typ inte expandera till att liksom managera fastigheter och portföljer och... förstår du?
Nej,
jag vet, det låter kanske helt knäckt, men det är som att jag vågar inte gå dit liksom.
Ja.
Ja. Och jag kan tänka mig att det finns fler kvinnor, men bara ska ta kvinnosidan.
Men vi har varit inne på detta i andra avsnitt. Så här, juridiskt sett så äger du ju vårt hus.
Ja, och det börjar sjunka in.
Ja.
Och du... Det börjar sjunka in nu att jag måste liksom... Jag har ju min Eon-faktura att betala, för den ser ju inte du.
Nej.
Och jag har ju trädgården som förfaller långsamt. Okej. Okay. Och den kommer också påverka värdet på huset. Och du vet, hur tar jag hand om det här nu då?
Ja. Ja. Där är jag. Ja, det är jättespännande.
Jag känner att min ekonomiska hjärna vill gärna hålla sig liten, för det är tryggt liksom. Ja. Men det är mycket mer, det är spännande att vara, att expandera den.
Ja. Nej, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag upplever ju... Ja, men det är jätteintressant. För jag kan inte relatera till det där. Och du vet, för mig blir jag liksom så här... frustrerad. Nej, det är inte frustrerad. Men jag blir så här fascinerad. För jag tänker ändå så här, du vet om hur den ser ut. Du vet om att du juridiskt äger vårt hus. Och att det är mindre än 30% belåning. Så där är ju liksom en stor summa pengar.
Jag tror inte det är liksom de
och
siffrorna.
Och du har inloggning till Lysa.
Ja.
Och alla de här grejerna.
Det är en mental grej.
Ja.
Mental grej. Och jag ska inte säga så mycket att det handlar om det kvinnliga sättet att se på så. Absolut inte. Men i mitt fall så passar den pusselbiten väldigt bra in i hur det ser ut i resten av världen.
Ja, ja, jag fattar.
Att kvinnor äger inte så mycket. Man har liksom, jag tror det är en mental grej, att börja vilja äga och managera en större ekonomi. Liksom. Ja. Inte bara den lilla vardagsekonomin. Ja.
Och det handlar ju om det som du är inne. Och detta är ju liksom något som jag alltid pratar om också. Man behöver växa med sina pengar.
Och det kan man inte bara göra, tror jag, för att ekonomin växer. Det betyder inte automatiskt att
man själv växer.
Nej, hur fan ska jag göra det då? Liksom?
Ja, och det är det jag menar. Så att här blir, detta blir egentligen väldigt tydligt att vår ekonomi har växt förbi dig.
Ja.
Att du hade en liten ekonomi så att du vet så här, och man gjorde fynd på second hand. Liksom. Det var där du började, för jag hade inte så mycket pengar. Och idag, 20 år senare, så är jag får så här, jag blir glad för mitt fynd på second hand. Men,
ja, absolut. Det kan man ju alltid komma tillbaka till oavsett.
Ja, och du hade liksom inga tillgångar att managera. Du hade ingen liksom, där du var liksom ansvarig för det eller som hade liksom en större påverkan på din lön. Och nu har liksom ekonomin växt, men du liksom, så den har levlat, men du har inte levlat.
Nej, och jag har aktivt hållit mig nere på en annan nivå, för att jag har inte velat levla.
Ja. För där kan jag känna, liksom så här, jag ser ju på vår ekonomi lite annorlunda. Jag ser det väldigt, nu är jag ju liksom bildorienterad. Så för mig är det väldigt tydligt med en så här resultat- och balansräkning och liksom illustrativt hur pengarna flödar mellan de olika delarna. Hur pengar går in på Lysa, hur Lysa eller de här liksom vår portfölj växer, etc. Hur liksom skulderna påverkar utgifterna, hur vi... Liksom när vi flyttade in i huset hade ränteutgifter på 10 000 och sen 5 år liksom, eller 8 år senare så är räntan har gått upp nu till 5 eller 4,5%. Vi betalar fortfarande 10 000 i ränta, men det beror ju på att vi har flyttat jävla massa pengar från kontot för att amortera på skulderna. Mm. Alltså, så att jag ser det väldigt mycket som ett system, alltså som liksom, nästan som ett hjärta som bultar i det där. Och jag säger inte att det är rätt eller fel. Utan
liksom... Det är intressant att höra hur du ser på det, för att jag är ju gift med dig, förmodligen en av anledningarna till att jag vill levla.
Ja, och där kan jag känna alltså så här, och där apropå att levla, så tror jag också så här, men jag brukar ibland prata om det som en finansiell termometer eller levla, men jag kan ju ibland nu skrämma mig själv, för att innan, jag minns så tidigt, när jag gick på gymnasiet eller på, jag menar, jag var yngre, säg för 20 år sedan, Då minns jag så här, 20 000 var mycket pengar. Alltså så här, du vet, det var, vid något tillfälle var det alla pengar vi hade. Mm. Och sen minns jag så här, 50 000 var mycket pengar. Och sen blev det liksom så här, 100 000, det är jättemycket pengar. Idag så kan jag uppleva, i och med att jag ser på ekonomin på det här sättet, så kan jag uppleva att ja, men så här, 25 000, alltså det är ju ingenting. Alltså så, alltså, du vet, alltså så här, alltså detta kommer att låta skitdumt, men för mig blir det så här, i det perspektivet så är 25 000, det är så här, det är felräkningspengar i min värld. Alltså det är så här, och där blir jag också, du vet, så här, ibland, du vet, när jag läser så här, någon fuskade till sig 25 000 och du vet, och det blev katastrof, du vet, antingen att de fick liksom så här, du vet, månad i fängelse, eller det blev liksom, så blev jag så här, men det är ju inga pengar. Och så fattar jag hur,
i din ekonomi.
Exakt. Och så fattar jag hur snett ute jag är liksom i det där. Så jag känner att jag liksom, jag letar efter att få mitt fäste, för att referensramarna har liksom börjat svaja runt. Mm. Förstår du? För att den referensramen som jag hade innan är ju liksom annorlunda nu.
Mm.
Och det där också,
du behöver påminna dig själv ibland om att ja, det här är min referensram och den ser annorlunda ut i samhället. Ja, eller,
ja, eller så vi hade den här diskussionen. Alltså, kommer du ihåg vid den tiden, liksom, för 20 år sedan när vi träffades och vi började spara? Det är så här, hade man liksom jobbat extra och tjänat liksom 500 kronor mer? Du vet, det var ju nästan ett firande när man satte in de 500 kronor extra i sparandet. Du vet, man satt så här, denna månad sparade vi 2500 kronor istället för 2000 kronor. Alltså nu är det liksom så här, vårt månadssparande är ju nästan att vi har slutat med liksom det här som kommer från vårt löpande ekonomi. För det spelar ingen roll.
Mm.
Och det är ju också det som Nick Majuli pratar om i den här Just Keep Buying-boken. Han säger så här, den första delen av din investeringskarriär, när ditt årssparande är större än årsavkastningen, skit i ditt sparande, fokusera på att öka inkomsterna. Mm. Hur du placerar spelar, det är ju det som har räddat oss i förra avsnittet med många av de här felaktiga valen med Gustavia Balkan och Latin America, African Fund och massa annat. För det var relativt lite pengar.
Mm.
Och det är ju lite det som också skrämmer mig idag, för att liksom det blir, besluten blir så mycket större. Och vi har en kommentar här också från Index Queen. Jag kan se här om vi kan, ja men du kan läsa här, min egen.
Alltså Jan, vilken lag spelar du?
Nej, nästan. Nej, min okay. egen
golden. Min egen golden nugget i avsnittet kom mellan 1.25 och 1.27 om att er riktiga boost kom när ni började tjäna större pengar och då såg skillnaden i räntan över tid.
Ja.
Gärna ett eget avsnitt på det.
Ja. Du kan läsa det också, Harvest.
Var envis. Det har tagit väldigt lång tid för er att få snöbollen att rulla snabbt. Det kan jag själv känna är tröstlöst. Så detta med att harva på i början tror jag är en väldigt viktig lärdom. Att en fråga i detta sammanhang är om det finns något magiskt tal där det börjar bli lättare. Det vill säga när egna insättningar tappar i betydelse och ränta på ränta kickar in.
Ja.
Mm. Det är en jättebra fråga.
Ja, och där vill jag också bara säga då Axer som är en sån här forumprofil som är lite äldre där. Så sa jag ju förra avsnittet så här att det är liksom... Nu när man liksom, vi har haft samma portfölj, vi har haft liksom indexfonderna liksom i många år, då börjar man se till exempel att det här vadet som vi slog 2018 med kommer vår länsförsäkring global gå bättre än då Coelis globalfond. Så liksom, sen vi satte det vadet, så jag tror att de portföljerna är 150% upp. Mm. Alltså de har dubblats i värde. Och då skrev jag liksom till förra avsnittet att jag tycker att det är coolt nu när vi har haft liknande portföljer, att man börjar se ränta på ränta-effekten, att kurvan är ganska rak, man ser inte så mycket skillnad, men nu har den börjat öka i slutet. Men då skriver han, och han har helt rätt, så detta är viktigt.
Läs du det?
Han skriver så här, jag tror att det finns en missuppfattning inbyggt här. Det är alltid så att man ser ränta på ränta-effekten bara i slutet av grafen, för där är den största rörelsen i slutet. Men om man kapar det sista året och skalar grafen så faller fallhöjden och då ser man ränta på ränta-effekten där med. Det spelar ingen roll om du har liksom 1000 kronor, 10 000, 100 000 eller 1 miljon. Man ser ändå bara ränta på ränta-effekten i slutet på grund av skalningen.
Ja.
Och han har ju helt rätt. Det är klart att liksom 10% ränta på 100 kronor är liksom relativt sett samma sak som 10% på 1 miljon kronor. Men det är jättestor skillnad i absoluta tal. Och jag menar 10 kronor syns inte i ekonomin. Mm. Men 10, liksom, när det börjar bli liksom då kanske, jag menar att avkastningen är 100 000 kronor. Ja, men då blir det plötsligt relevant. Och det är det jag egentligen menade, att när pengarna växer så ett, det blir roligare, men det blir också mer läskigt. För att om jag då ska ta förmodligen ett av de misstagen som vi gör just nu, är ju att jag fattar att förlora 30% det ingår i spelet. Och jag kan vara okej med att procentuellt sett tappa 30%. Men när jag översätter det ändå, att ja, men det är 30%, du vet så här, det skulle kunna vara, jag bara hittar på en siffra nu, 1 miljon. Då känns det mycket jobbigare att tappa 1 miljon än tappa 30%.
Mm. Ja, visst.
Där, tänker jag. Så att det där med att växa med sina pengar, att referensramar ändras. Men också att de här referensramarna ställer ju till det, för det leder ju till nya misstag i strategin. Som till exempel att skulle någon objektivt kolla på vår ekonomi, så skulle de förmodligen säga så här, ni kan bära mer risk. Ni borde ta en större risk.
Mm.
Och det är liksom så här, jag försöker hela tiden öka risken med små steg.
Men för jag satt här och tänkte också på det. Nu kan jag ju komma in här kring risk och saker man gör. För att det som också som jag känner håller mig tillbaka från att ta en övergripande syn på vår ekonomi, att liksom ha ett större perspektiv, det är för att jag är rädd för att göra misstag.
Mm.
Och inte bara det, utan att någon annan ska se mina misstag och säga så, ah shit vad dum hon är.
Mm.
Och du har ju varit jättegenerös med dina misstag,
ja,
som du har gjort under den här resan.
Och gör, ja.
Men så jag vet inte om jag skulle vågat det, för att jag tycker det är så läskigt. Speciellt när män kommer och säger så, shit vad dumt det var, och samtidigt referera till det som att det har med mitt kön att göra. Liksom.
Ja.
Är du med?
Det är jättesvårt att relatera till det. Men, ja.
Som att kvinnor är dumma i huvudet och de kan inte ta ekonomiska beslut och du vet sådana, ja, saker. Alltså du vet, detta är så pinsamt att säga.
Ja.
Att det är sånt som ekar i mitt huvud.
Ja.
Att jag vill inte att någon ska kunna komma och säga det. Så därför håller jag det litet. Liksom.
Ja. Ja, det är jätteintressant och spännande. Och jag tänker också för dig som lyssnar på detta och är man. Då, som är också så här, vad snackar hon om? Så blir jag så här, tänk om det där pågår också i huvudet på din partner.
Ja.
Men, och att det behöver inte ens vara tydligt. Liksom. Mm. För det där har ju vi också pratat om, vet jag, många gånger. Och detta är också en sån grej som jag ibland har i coachsamtal med, ofta då liksom, återigen generalisera med män som har liksom ofta drivit upp ett företag med, och man har haft liksom en partner som har stöttat men inte varit inblandad i det där, och sen säljs företaget och man får ut en summa pengar och så tycker man så här, jo men de här pengarna tillhör ju oss båda för att jag har inte kunnat göra detta utan min partner. Men partnern har jättesvårt att säga att ja, men det är ju hans pengar.
Mm.
Och där behöver man ju verkligen, som den partnern med pengar, vara tydlig. Så att i vårt fall har det ju blivit så pass tydligt att jag skrev ju över min del av huset på dig. För att det skulle vara tydligt för dig att säga, nej men detta är faktiskt en tillgångsmassa som är din.
Mm.
Och jag hör ju fortfarande så här att du kämpar med det.
Liksom. Ja, jag skulle ju, ja. Nej, men jag önskar att jag också kunde så hålla på och dela med mig av mina misstag. Men det här är det jag får dela med mig av.
Mm.
Hur liten jag håller mig själv i ekonomi, för att jag är rädd att någon man ska komma och säga så. Det var dumt gjort det du gjorde där, och så skulle jag aldrig gjort. Och det är typiskt kvinnor.
Mm.
Alltså.
Mm.
Att jag ens bryr mig liksom.
Ja, ja. Precis. Precis. Ja. Ja, men bra.
Vad handlar detta avsnittet nu egentligen? Vad är det, 50 nyanser av investeringsfilosofi?
Jag tror det. Alltså så här, sen hade man ju kunnat hålla detta avsnitt väldigt kliniskt.
Mm.
Men så här, det är inte vi. Liksom. För den sliden som jag hade uppe här är ju det vi har pratat om. Så här, vilka är mina då förutsättningar? Alltså så här, allt från vilken risktolerans har jag, vilken risktolerans har jag finansiellt, känslomässigt, kunskapsmässigt. Det är ju det du har pratat om. Ja, men liksom finansiellt har du en hög risktolerans, men känslomässigt ganska låg.
Mm.
Kunskapsmässigt hög. Du vet ju så här 30%. Och det leder ju också till att ja, men du placerar ju då i aktieindexfonder, för du vet om att det kan gå ner med 30% och det är fine. Men det, den liksom känslomässiga aspekten är ju inte i närheten av den kunskapsmässiga eller den faktisk fysiska.
Mm.
Så skulle man dela upp det och titta på pengar, och detta tycker jag också är superspännande, för att om man tittar på pengar så kan man säga så här, ja men så här, någon, och så har någon tittat på ditt bankkonto och sagt så här, men Karo, du har ju inga problem med pengar. Men det är ju inte din upplevelse. Liksom, för du tycker ändå du har problem med pengar. Och då tänker jag liksom att just det här med nyanser, att ja, men då kan man ju titta på det så här, okej, okay, så den liksom fysiska tillgången till pengar i ditt liv, den är god, eller hur? Sen kommer, okej, okay, hur är ditt självförtroende ditt i att skapa pengar? Ja, den är inte lika hög som den fysiska tillgången, för du har inte liksom stort självförtroende i att jag kan hantera det, som du själv säger, att jag har en ganska liten syn på vår ekonomi.
Mm.
Liksom. Och sen så blir det så här känslomässigt förhållningssätt. Alltså hur förhåller jag mig emotionellt till mina pengar? Ja, där är det kanske liksom på samma låga nivå. Medan jag, om vi tittar till exempel på mig, så skulle jag också säga så här, nej men jag har gott självförtroende i att skapa pengar. jag har liksom ganska liksom okej fysiskt liksom pengarna på kontot. Och jag kämpar också med förhållningssättet till pengar. Liksom, där min drivkraft är mycket som vi har pratat om i andra avsnitt, så här ekonomisk oro att det kommer gå åt helvete och så därför vill jag samla på mig pengar. Mm. Och det kommer säkert gå åt helvete med att det kommer en börskrasch och jag vill inte förlora de där 30%, för det blir jättemycket pengar i absoluta tal, så då tar jag inte den risken.
Mm.
Så att jag tror att alla kämpar med pengarproblem, men det är sällan vi kommer ner i en diskussion att det handlar om tillgången till dem, självförtroendet i att hantera dem och det emotionella förhållningssättet till dem.
Nej, precis.
Och det är här då också, där vi kommer tillbaka till okay, vilken sån här investeringsstrategi ska jag ha? Ja, men det beror ju på den här förhållningssättet till det. Det beror på vilket engagemang jag vill ha. Det beror på hur förhåller jag mig till kickar, till exempel. Vilken tillit har jag till mig själv? Att jag gör rätt. Vad har jag skrivit här? Var är jag på den ekonomiska resan? Att jag tror att detta kommer ju dessutom förändras nu när vi pratar om det. Och så kommer det säkert vara annorlunda om 1 år och om 10 år.
Ja. Yeah.
Och det är definitivt annorlunda mot hur det var för 10 år sedan. Så att det liksom utmaningen här upplever jag också att när man kommer tillbaka till den här frågan, hur ska jag investera mina pengar? Så glömmer vi bort att jag är en del av problemet och jag kommer påverka lösningen.
Ja, mm. Man är själv en del av det.
Ja. Mm. Så att liksom svaret kommer ju bli väldigt olika för olika personer, men till exempel kan jag ibland känna en sorg i forumet att det blir någon som kommer in och så säger så här, men utdelningsaktier, vi ska göra ett avsnitt på utdelningsaktier och så blir liksom, vad tycker ni? Och folk direkt frågar, är det bättre med indexfonder? Och jag är en av de skyldiga där också från tid till annan, medan som jag hade kunnat titta efter så till exempel, ja, men utifrån den personens fysiska tillgång till pengar, till exempel, för då hade jag en lunch med en användare och vi pratade om det här. Och han sa så här, jag ser en utdelningsaktie egentligen som en obligation. Jag skiter i om den går upp och ner i värde. Jag vill bara ha utdelningen eftersom jag är liksom på väg in i FIRE och jag har tillräckligt med kapital för att kunna leva på utdelningen av de här. Så att jag tar inte hänsyn om den går upp eller ner. Men det perspektivet kommer ju inte fram i en kort fråga som heter så här, vad tycker ni om utdelningsaktier?
Nej.
Där det kloka av oss hade varit så här, okej, vilka är dina förutsättningar? Vilka är dina förhållningssätt? Vilka är de här nyanserna?
Ja.
Och de kommer sällan fram.
Ja, ja, exakt.
Liksom.
Men du, jag tänkte på en annan sak de här sista minuterna här.
Ja.
Märker du för dig själv att du gör vissa saker ibland för att liksom ta dig ur det som du upplever är problem?
Säg någonting mer om det.
Om jag bara ska ta ett eget exempel så kom jag en dag till dig och sa nej, nu jag ska söka jobb. Jag tänker jobba någon annanstans.
Jo, jag minns det.
Ja, och vet du vad jag hade kopplat till det?
Nej.
Jag hade kopplat så jag får lön från ett helt annat ställe än vårt bolag. Det är så att
sprida riskerna.
Sprida lite. Riskerna.
Ja.
Jag kommer behöva ha ett mycket större kontaktnät. Jag kommer behöva vara någon annanstans. Jag kommer behöva bli mer proffsig. Men du vet, att det var ett sätt för mig att tro. Så, men nu kommer jag höja min ekonomiska, nu kommer jag levla mitt ekonomiska självförtroende. Liksom.
Ja. Och det hade
att det var ett försök till det.
Ja.
Det kan jag ju säga nu i efterhand liksom.
Ja.
Och så tänker jag så, shit, vi kanske håller på med såna här grejer ibland att vi tar tag i liksom det som vi upplever som ett problem eller som håller oss litet eller whatever liksom med såna här infall. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Också när jag tog längdskidåkningslektioner i Sälen.
Ja.
Då var det också ett infall.
Ja.
Att vidga min värld.
Ja, ja. Absolut.
Och det låter så som att det har inte egentligen så mycket med ekonomi att göra. Men det har med ekonomi att göra, att, i mitt fall i alla fall. Att liksom vidga min värld, att säga att jag kan lägga... Alltså jag tänker fortfarande på hur mycket pengar jag la på det här med att att hyra längdskidåkningsskidor och få lektioner.
Ja.
För jag funderar så på om det var värt det liksom. Men det är värt det för att jag vidgar min värld liksom. Det är värt att gå till foodcourten för jag vidgar min värld.
Ja.
Alltså att jag tror, i mitt fall i alla fall, att jag håller på att försöka hela tiden ta mig ur det här lilla fängelset.
Ja.
Och jag tror att andra också försöker hantera sin ekonomiska, vad ska man säga om man nu har något. Ja, ångest, ja.
Växt,
ja. ekonomiska växt på olika sätt, men det ser ut som att det inte har med ekonomi att göra.
Ja.
Men det kan det mycket väl ha.
Absolut. Absolut.
Känner du igen att du har gjort, att du får sådana infall eller att du får liksom sådana där, var kom det ifrån eller hur?
Jag vet inte.
Nej.
Jag känner inte att, nej, det är nog inte där jag tränar. Utan jag tror att jag får mycket av det tankespjärnet i forumet och sånt på andra sätt. Och att när jag pratar med folk så upptäcker jag, nej men vänta, så resonerade han eller hon, så kan jag också göra. Eller,
yeah. Okay.
Liksom så att jag tror att jag har mycket mer interaktioner med andra kring ekonomi som gör att det är där jag slipar liksom mina argument eller min, så här, shit, nej men så här kunde man ju tänka kring utdelningsaktier, så har inte jag tänkt någonsin tidigare. Ja men fine, då blev ju min värld större där. Och jag tror att det är väl liksom det, då blir man ju liksom också fånig, för när jag insåg det så var jag så här, nej men fan vad onödigt hård jag har kanske varit i vissa utdelningsstrategidiskussioner där jag inte har förstått. Och då är vi liksom tillbaka där vi började det avsnittet med Mount Stupid. Att jag står där på liksom toppen och bara, ah, titta här står jag med min flagga och är dum i huvudet. liksom. Ja, så här, så att, ja, men jag tror att vi bara har olika strategier.
Mm.
Snyggt, men jag tänker att vi rundar av här faktiskt.
Ja.
Och som vanligt säger jag liksom stort tack till vår Patreon-community som ger oss möjligheten att kunna ha det här samtalet kring, liksom, ja, men kring ekonomi, kring livet, kring hur det är, eller hur det kan se ut faktiskt. Och sen hoppas jag att man också känner att man får tillbaka både att man kan få podden och det är reklamfritt, att man kan se de här inspelningarna som på dag med Veronica där vi pratade och analyserade hennes privatekonomi. Vi hade ett bonusavsnitt bara häromdagen liksom kring ett verktyg kring energi. Etc. Så att jag tänker att är man i vår Patreon-community så är det inte bara liksom välgörenhet och att man stödjer oss, utan jag hoppas att man verkligen känner att man får ett värde tillbaka på det där också. För det är mycket av de här sidokonversationerna och mycket så här digitala live-träffar som jag tycker är spännande. Så att det är lite reklam för oss och egentligen ett stort tack till dig som sponsrar oss via det. Och man kan läsa mer på patreon.com/riketillsammans eller länk i beskrivningen. Snyggt! Jag tänker kanske så här avslutningsvis, vad tar du med dig? Vad är din reflektion? Något du vill skicka med till de som har lyssnat eller tittat?
Jag vet inte riktigt. Det var ett förvirrande avsnitt för mig. Ja. Eftersom jag har erkänt massa saker som jag nog inte hade varit förberedd på att jag skulle göra.
Ja. Men jag älskar att du är autentisk med det. Du ska ha jättemycket cred.
Ja, men du är ju också det. Ja. Men vad tar du med dig då?
Men jag tänker så här, att ha empati med sig själv. Att det är en resa. Att det är att vara ute på spelplanen.
Mm.
Och att även en så enkel fråga som hur ska man investera sina pengar beror på så många andra saker.
Ja.
Och många av de sakerna handlar inte ens om liksom så här, vilken fond ska jag välja? Utan det kan vara liksom just de här grejerna, så vilket problem försöker jag lösa? Vem är jag? Hur ser vår situation ut? Var är vi på resan? Vilka insikter har jag dragit? Vad är det som är viktigt för mig? Och sen om man lever i en partnerrelation med någon annan, att ja, men det som är självklart för mig är sannolikt inte självklart för den andra. Och att det handlar om att kanske liksom unna sig den här både tiden och nyfikenheten.
Att prata om det, menar du?
Ja, precis. Mm. Och hjälpas åt.
Mm.
Så att jag tänker så här, att det handlar om, alltså så här, som vi alltid brukar säga, som en kompis till oss, Lennart, brukar säga så här, att vi gör alla så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner.
Mm.
Så jag tänker att det är väl där vi slutar. Så att ett stort tack till dig som har lyssnat ända hit och tittat. Och så tänker jag att vi ses nästa vecka.
Mm.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.